There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Så här hände som jag liksom aldrig verkligen glömmer. Jag har två kusiner som är adopterade från Indien. Och jag minns jag var hälsade på dem uppe i Stockholm när jag var liten. Och då var det en av dem var väldigt ledsen. Hon kom hem från skolan en dag. Hon var kanske sex, sju år gammal. Och då hittade vi henne sittandes på badrumsgolvet på övervåningen. Och hon hade en bomullstuss i den ena handen och en flaska aceton i den andra. Och försökte tvätta bort sin hudfärg, sin mörka hudfärg. Och då hade hon fått höra på sin skola då, ja, men i Stockholms innerstad att, av en mamma att vi bjuder inte hem svartingar till oss på barnkalas. Och det där verkligen, jag kunde liksom inte släppa den här upplevelsen. Och det tror jag påverkade mig enormt mycket när det gäller kampen mot rasism.
I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer. För att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan, hur blev det så här?
Birgitta, du är född och uppvuxen i, eller strax utanför, Linköping.
I Tokarp som man säger på viktiga skötska.
Du är 40 år gammal, du är gift, du har två barn. Bor i Vasastan, va?
Stämmer.
Och vi känner dig såklart som politiker och just nu är du utrikespolitisk talesperson för Liberalerna, som det numera heter. Just nu håller du också på att skriva en bok.
Yes.
Ett försvarstal till den duktiga flickan. Mm. Birgitta, hur blev det så här?
Ja, men jag är väl en av de här duktiga flickorna som var liksom blygast och tystast i klassen och så här otroligt lillgammal och allvarlig. Mm. Ensam barn också. Och jag känner väl att de här flickorna måste få liksom en slags, de måste komma ut ur sin garderob på något sätt och få en återupprättelse. Så att det här är liksom en hyllningstal till prestationsprinsessorna, till de här som jobbar hårt, nördtjejerna i skolan som inte får kanske ut tillräckligt mycket av livet alltid.
Har du fått mycket skit för att du är den här personen?
Ja, men jag tycker lite att i Sverige så har vi ofta en bild av att det är väldigt fint att vara liksom naturbarn, att ha enkelt för sig. Och det kanske inte lika mycket fokus på det här med att plugga hårt, flit är fint. Och det tror jag är väldigt liksom både tragiskt för hela liksom vårt samhälle. Man hör det här begreppet prestationsprinsessa väldigt förlöjligande om kvinnor som är framgångsrika. Men inte om män på samma sätt. Och det är väl det jag känner att jag vill återupprätta igen. Att faktiskt sätta de här kvinnorna och tjejerna i centrum. Det finns många dåliga kvinnoroller, men att ha bra betyg i skolan är inte en av dem.
Hur länge har du burit på bokidén?
Ja, men det är nog flera års tid. Min förläggare påminde mig faktiskt härom året att vi hade vårt första samtal typ för 7 år sedan. Eller någonting. Så att det, jag har tänkt väldigt, väldigt länge på det här. Och just att man kan också blomma ut ganska sent i livet också. Jag var som sagt väldigt, väldigt tyst. Jag var väldigt, väldigt blyg under hela min uppväxttid. Jag skulle liksom aldrig ens på gymnasiet ha kommit på idén att kandidera till elevrådet. Nej, men göra sådär, gå med ett politiskt ungdomsbund. Utan det kom liksom mycket senare och då gick det väldigt snabbt.
Men och vad var det som gjorde att den liksom duktiga, i det här fallet då blyga flickan, ska vi kalla det blomma ut eller blev en annan person? För idag ser man ju ingenting av den här.
Jag hade en fantastisk lärare när jag gick på gymnasiet i historia. Och en del kallade honom för så här kunskapsfascist. Men jag älskade honom. Han kom liksom till lektionerna med alltid med fluga. Och var otroligt stenhård. Liksom, och det var liksom gammal katedrundervisning. Jag ville så otroligt gärna ha bra betyg. Alltså jag ville ha alla rätt på hans prov jämt för att liksom imponera och lära mig av honom. Men då skulle jag skriva en uppsats sista terminen på gymnasiet om feminism. Och han totalsågade den här uppsatsen. Det var liksom det var ett riktigt karaktärsmord kan man säga. Och Det gjorde nog att jag tycker det var ganska bra också, om jag får säga det själv.
Men han har du läst det så här efter?
Ja, men jag får ångest varenda gång jag går förbi den här gulnande lappen där han skriver att hur patetiskt det är att en 19-årig skolflicka ska liksom ge råd till kvinnor. Och det är liksom en sån här feministisk liksom pamflett verkligen. Men jag tror att den på något sätt, den gjorde att jag liksom strök det här liksom tysta och blyga framför den duktiga flickan och var duktig flicka, men också fick min egen röst på något sätt.
Men tillbaka till boken då. Mm. Vem skriver du den här boken för?
Nej, jag skriver den boken både för att stötta de här duktiga flickorna i sig. Alltså problemet är ju inte att vi är duktiga, att vi levererar, att vi pluggar hårt i skolan och jobbar hårt. Problemet är att det inte syns i plånboken och att det inte syns mera i våra liv. Och egentligen borde ju duktiga flickan vara liksom ideal för alla i ett samhälle. Jag tycker ibland att det daltas väldigt mycket med pojkar i svensk samhälle.
Exempel?
Man säger ju att det är ett av de bästa länderna i världen att växa upp i som kvinna, det är Sverige såklart. Men det är ju ännu bättre att växa upp i Sverige som ung man idag. Och jag tycker att det finns en överdriven liksom curling av män och av pojkar. Som gör också att de duktiga flickorna hamnar i kläm. Jag tror att mycket med skolan idag också gör att dels att pojkarna kommer på efterkälken, men också att vi ställer ju faktiskt inte krav på dem på samma sätt. Så att det är en bok dels liksom för att stötta duktiga flickor och deras arbetsgivare och familjer för att de inte ska bli utbrända.
Hur mycket skriver du boken för dig själv? Hur mycket är det liksom någon form av slippa gå i... Du tar de här grejerna i terapi och hur mycket, liksom, ja, men hur mycket bjuder du på dig själv?
Jag bjuder enormt mycket på mig själv och också, men jag bjuder mycket på misstag som jag har gjort också, vad jag har varit med om. En av mina första arbetsplatser som jag hamnade på som 23-åring, det var som journalist på en tidning. Det var en mycket äldre, dubbelt så gammal redigerare som skickade grova liksom sexmail till mig varje dag. Och jag tvingades liksom jobba med honom sent på kvällarna och stärkte mig själv lite grann och tågade in liksom till chefredaktören på Tino och sa liksom, tog ut de här papperna. Ska det vara så här? Ska man behöva höra liksom att någon vill ha sex med en eller få ens kropp kommenterad varenda sekund? Och då säger den här chefredaktören till mig, som är en hedervärd man annars. Ja, men du måste ju förstå, Birgitta, att den här mannen är ju så ensam. Han har gjort det här under många års tid. Och den typen av liksom händelser, nej, men det påverkar ju färja väldigt mycket. Och jag fick också en sån här, kan man säga, brutalt uppvaknande för ungefär 10 år sedan. Då jag satt och jobbade enormt hårt och kom hem liksom och tuppade av egentligen och fick åka liksom ambulans till sjukhuset för att jag hade gått in i väggen. Sen var jag tillbaka rätt snabbt ändå efter det. Men jag tror att det gäller att försöka hitta liksom en sund balans, men man ska inte tafsa på duktigheten i sig.
Blir du orolig då? Alltså då för 10 år sedan?
Jag kan säga att min första reaktion var liksom, det är ett val samma höst, du ska klara det här. Bara inte allt är slut. Det var min första liksom reaktion. Men också det här med att kunna sätta gränser alltså åt sig själv och kanske lära andra att sätta gränser. Åt duktiga flickor.
Har du träffat din man då?
Absolut, han bodde utomlands under den här perioden, så att det var också att det var liksom när man lever liksom mycket, när man är ensam, det blir väldigt mycket fokus på att jobba osunt mycket. Och det var inte bra för mig. Jag kan säga nu liksom 10 år efter, 2 barn senare, så har jag ett mycket mer alltså, lugnare liv.
Fanns det någon tanke på att ge upp i fel ord, men att sluta?
Nej, jag tror att de gånger jag har funderat på att sluta med politik, då har det liksom aldrig handlat om alltså egentligen politiska sakfrågor eller strider eller något om mig själv. Det har väl mer handlat om att politiken ibland kan ha lite House of Cards liknande karaktär, att det är ett enormt liksom politiskt maktspel, och om du inte förstår det, då är du ganska rökt väldigt tidigt.
Klev du in i det som man får ändå teckna som en politikers Champions League någonstans när man får en ministerpost? Du blev EU-minister då. Hur kom det sig?
Nej, men det var väl många i mitt parti som ville att jag skulle ha posten. Men det var ju såklart, det var en helt ny värld som man kastades in i med företräda regeringen, resa till olika länder. Ja, det gick väldigt snabbt, men också väldigt så här inrutat, så det var ganska skönt och tryggt också. Innan det var bestämt att jag skulle få uppdraget så fick jag ju läsa på Dagens Nyheters första sida att i och med att någon hade läckt att jag var gravid, att jag inte då kunde bli minister för att jag var gravid. Och då sa jag det här att ja, jag är gift med en modern man och inte en dinosaurie, så jag tror att jag skulle klara det om jag får frågan. Men det här blev ju liksom en enorm liksom snackis.
Blev du arg, ledsen? Vad kände du när den debatten drog igång? För det är ju väldigt märkligt, kan jag tänka mig, när man sitter och så här, äntligen har jag fått den här positionen som du och alla andra som sysslar med det här längtar efter att få. Och det enda de pratar om är att du är på chocken.
Ja, men det var ju liksom, det var en absurd situation och den var liksom sorglig liksom och tragisk på många sätt. Men jag kände lite grann att det var så dubbelt. Å ena sidan ville jag absolut inte prata om min graviditet och att jag skulle bli mamma, ha en maktpost och också var minister allt det här. Å andra sidan insåg jag att ju mer jag pratade om det ibland, desto mer alltså, stöttning fick jag och fler kvinnor kände sig uppmuntrade att ta andra uppdrag. Så att vi liksom installerade en spjälsäng på Rosenbad, fjärde våningen, och jag hade med mig bebisen på ministermöten och hon var med liksom lilla Stella liksom överallt. Hon lärde sig att gå i korridorerna där på Rosenbad och så. Så hon var med liksom hela tiden. Men sen fick jag ju barn nummer två sen, 4 år senare. Ja, och då var det ingen debatt överhuvudtaget. Så jag tror att det var ett jäkligt bra att statuera ett exempel.
Min fru, Linda, började jobba jävligt tätt efter att vi fick vårt barn. Men hon hade ju svårt, hon kom ju hem och kunde vara så här, men vi var på ett möte idag och barnet var med. Och det är det enda folk kommenterar och tycker att det är, han tycker så här, men du tycker att det här är jättejobbigt att ungen är med. Mm. Hur var det för dig då, när det väl hände? För man är ju fortfarande människa. Hur
absolut. Ja, men det är klart att jag tror att det bästa sättet att vrida om kniven på en kvinna är att attackera en ung mamma som inte har så mycket erfarenhet av föräldraskapet. Jag hade aldrig bytt en blöja innan jag blev mamma för första gången. Jag hade ganska lite erfarenhet av barn också, bara så där rent alltså erfarenhetsmässigt. Det kunde ju vara väldigt liksom sårande kommentarer att folk liksom insinuerade med massor med saker, att man inte brydde sig om sitt barn eller att man inte var intresserad. Och jag och min man hade ju kämpat liksom i 7 års tid för att bli gravida också, för att få lilla Stella. Så att det kändes ju ännu mer om folk hade vetat liksom hur mycket kraft och kamp och tårar man hade lagt ner bakom för att få bli mamma överhuvudtaget. Mm. Och att jag hade liksom kunnat slänga iväg alla karriärmöjligheter i hela världen mot att bli mamma. Att det var liksom det absolut viktigaste. Men jag tror man fick jag stålsatte mig lite grann. Och jag kände så här att jag får verkligen visa det här exemplet själv. Det var ju flera män i regeringen samtidigt som blev pappor. Och de fick ju aldrig en enda fråga om det. Och det störde mig också enormt.
Du fick ju barnen med Mark. Mm. Och som ni är nu gifta.
Ja, men vi har varit gifta typ i oss sedan 2003.
Oj, det är ju jättelänge.
Jättelänge, ja.
Hur blev det så då?
Ja, jag har ju alltid varit en sån här person som verkligen är det liksom första ögonkastet person verkligen när jag blir förälskad i en person. Men det var absolut inte här. Det här var liksom totalt tvärtom. Jag var ju ordförande för Liberala ungdomsförbundet och jag och min dåvarande homosexuella förbundssekreterare Magnus skulle åka på en sån här liten valplaneringsresa inför valet. Och då hade Mark helt enkelt också hoppat på den här resan.
För Mark var även då aktiv?
Han var aktiv i ungdomsförbundet. Ja. Jag var ordförande och han var vice ordförande så att det blev lite...
Vad är det största trätoämnet i ett hem?
Det är nog att jag är lat och städar för lite hemma. Det är en sån här klassiker. Men det är ett trätoämne, städningen. Och sen också, min man är väldigt för att ha väldigt mycket aktiviteter för barnen. Mm. Och det kan jag känna ibland, det kan vara rätt jobbigt. Sådär.
Tycker du själv att du har förändrats mycket under de här snart 6 åren som ni har haft barn?
Ja, det är liksom en blandning av att både vara... planera schemat, vad gör du, hur får du dagen att gå igenom. Och sen kan allt bara haverera och då får man bara gilla läget.
Det här att du beskriver själv som lite lat, då, har det förändrats någonting?
Nej, det har nog blivit värre faktiskt. Jag är en sån här som kan ha en mycket hög tolerans om liksom barnrummet är liksom täckt av legobitar och allt möjligt. Jag ser det liksom inte bara.
Mm. Är det någon stor, lite mer viktig fråga där ni är diametralt skilda åt?
Nej, det är det nog inte. Jag tror faktiskt att det är konceptet ganska mycket till ett lyckligt äktenskap. Mm. Du vet man med tidigare ibland när man kanske haft en relation eller pojkvänner då man har liksom, tjafsat om onödiga saker. Mm. Och att det är klart, du behöver liksom inte tycka politiskt sett samma i varenda åsikt, absolut inte. Men att de här gemensamma värderingarna, vad man har för syn på människovärdet, vad man har för syn på minoriteter, öppenhet, rasism och allt det där, det måste vara samma tror jag, för att jag ska funka med någon i alla fall. Mm. Så att det är mest dammråttorna som vi träter om.
Vem var det som ville ha barn först? Du sa att ni höll på ganska länge. Mm.
Alltså vi har ju 2 stycken flickor och vi har fått dem via provrörsbefruktning, IVF, bägge de tjejerna. Och det är ju en lång resa liksom, som kan ta väldigt många år. Men vi var väl inne tidigt på att vi ville bli liksom föräldrar. Så att det var verkligen gemensamt. Det var det. Jag kände väl ofta att många kanske känner att om man är en kvinna som har en maktposition och också en karriär.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så får man ju ofta höra att ja, men hon kanske prioriterar bort barn för karriärens skull. Och det där, det är också ganska ledsamt att få höra det. Och då kanske man inte ville berätta heller att man verkligen längtade efter att få bli förälder.
Vad kommer behovet, eller behovet, men viljan att få barn ifrån?
Jag tror väl att många av oss känner väl kanske att en familj kanske inte känns liksom komplett för alla om man inte har barn. Att
det är, så är det för dig också?
Det har nog varit för mig så, absolut. Typ, jag har aldrig varit så där kanske överdrivet liksom barnkär som unge. Mm. Men när man väl har bildat liksom en familj och en relation man vill stanna i, förhoppningsvis livet ut, då kände jag att det var viktigt. Mm. Det var det.
Och det är viktigt att gifta dig också?
Ja, men jag är nog ganska... även om jag har rätt radikala... liberala åsikter så är jag nog lite smygkonservativ faktiskt. Privat, det är jag nog. Jag är rätt sådär
det måste vara som att
borgerlig livsstil lite grann. Jag har nog ganska rätt traditionell faktiskt. Även om jag är noga med att säga att det är mitt val. Det är inget som jag vill pracka på andra. Liksom, utan att, men...
Om vi går tillbaka lite i tiden. Du blev då ordförande för LUF när du var
24
år. Mm. Hur blev det så?
Jag kände det, men är det här verkligen, är det här jag ska satsa på? Jag jobbade som ledarskribent på en tidning och kände att det var rätt kul att skriva. Men ju mer motstånd jag fick, alltså ju brantare den här uppförsbacken blev och också ju tuffare den här kampen blev, desto mer triggad blev jag. Alltså motstånd på något sätt födde en enorm liksom kamplusta. Och det här var ju kanske mitt livs liksom nästan hittills alltså blodigaste liksom politiska strid. Och det var ganska obehagligt, kan man säga. Obehaglig tid faktiskt i mitt liv. Kvällstidningar kunde ringa mig och fråga, är det sant att du är rasist? Att folk hade hittat på saker eller att man skulle ha en svår psykisk sjukdom. Alltså det var liksom en väldigt... den värsta politiska sidan av politiska ungdomsbund kom verkligen fram då.
Vad tänkte du själv då? För det där är ju en cirkus som drar igång då, som du gissningsvis inte var beredd på.
Ja, men de som håller på med liksom fult kampanjer ska inte få vinna.
Nej.
Det var också en sån här drivkraft som kom fram. Och det blev en slags... liksom, för mig handlade det nästan till slut om... det handlade mer om det än om att liksom bli ordförande för ett politiskt ungdomsbund. Att jag ville liksom på något sätt att kunna ta mig igenom det här med någon slags värdighet. Och hade jag förlorat då hade jag ju aldrig suttit här idag. Jag hade ju inte liksom hållit på med politik någonsin mer.
Ja, okej, det blev så avgörande?
Det var absolut. Jag var väldigt tydlig med att förlorar jag så då gör jag någonting annat. Mm. Det också, jag var ordförande ett par år. Fantastiskt roligt. Och då tänkte jag sen gå tillbaka liksom till tidningsvärlden igen. Det var mitt mål. Och då kom det upp att det var val. Och då var det någon som frågade om jag skulle satsa på riksdagen. Och då hade jag fått ett bra tidningserbjudande samtidigt.
Så jag förstår att när du väl hade bestämt dig att det var de här, att det var motståndarna som på något sätt triggade dig att säga jag ska visa. Mm. Men vad var det som fick dig att ändå göra valet och springa på det?
Det var att jag kände ju också att jag kände väl att jag, de värderingar som jag brann så mycket för var så otroligt viktiga. Mm. Och jag kände att både min kanske feministiska röst, min röst för öppenhet och tolerans var väldigt liksom viktig för då det liberala partiet då, också för ungdomsbundet. Att det var också en väldigt så här berusande känsla. Det är något som är härligt liksom i politiken också att kunna stå på en scen och fånga alltså så många unga personers liksom uppmärksamhet. Och sen blev jag väl ganska öppen med också att efterhand att det är väldigt viktigt att tacka ja till makt också. Jag tycker det är rätt sorgligt liksom när man hör svenska politiker och säger att ja, men jag vill inte ha makt. Men varför är du politiker då? Mm. Alltså du måste ju vilja ha makt för att du tycker att du har bra åsikter, du vill förändra Sverige eller världen med att se den här kopplingen. Då blir det för mig kanske också ett lite feministiskt race också. Att varför ska jag som kvinna liksom backa? Att det är bättre liksom att faktiskt i de här avgörande ögonblicken våga lägga in en ytterligare växel.
Vem vände du dig till? Vem var det, liksom, vem pratade du med? Vem blev den högra handen på något sätt som jag antar att man har ett behov av?
Det var ju en liten trupp av unga personer. Jag har alltid haft väldigt många unga, fast jag nu är så pass gammal som jag är. Som brinner för en på något märkligt sätt och verkligen har mycket förhoppningar på en. Så att det blev ju en grupp av människor som byggdes upp kring, liksom, kring mig som person. Sen var det väl mycket min pappa pratade jag mycket med. Mm. Och mina föräldrar åkte ner till den här lilla skolan i Lysekil, Gullmars gymnasiet, när valet skulle vara. Liksom, och vi skulle få hålla våra brandtal och sådär för att... Liksom, hand om mig om jag skulle liksom falla ihop om allt skulle bara gå till helvete. Liksom. Så då var de med där. Och, jag minns så väl, vi fick liksom 10 minuter på scenen, jag och min då motståndare. Och jag kände så här att då stod det liksom en talarstol på scenen. Och jag tänkte, ska jag bara gå och prata lite planlöst? Men då hade jag förberett som den duktiga flicka i ett riktigt starkt tal. Mm. Och det tror jag liksom, det var det som gjorde susen. Liksom.
Vad var den röda tråden i det talet?
Ja, det var nog mycket det jag faktiskt har talat om nu. Det var nog mycket barndomsupplevelser. Mm. Att faktiskt att komma tillbaka till varför står jag här? Varför brinner jag för det här? Det var nog mycket som det som kom tillbaka. Jag tror att jag berättade om min kusin faktiskt också. Mm. Det som färgade mig enormt mycket. Och det tror jag det slog an en ton liksom rakt i hjärtat. Men det var väldigt tufft också. Jag blev vald som ordförande för ett ungdomsbund. Och jag hade en styrelse där... Jag tror av 17 personer var det 5 personer som hade röstat på mig. Mm. Den ena kom jag att gifta mig med sen, Mark.
Han hade röstat på dig i alla fall.
Han röstade på mig då. Den andra blev min liksom närmaste medarbetare. Den tredje var en av mina liksom bästa vänner är det fortfarande. Den fjärde ville att aldrig att det skulle komma ut. Att hon hade röstat på mig och jag var den femte då själv. Så att det var en ganska tuff, liksom, tufft första år också.
Ja, hur var det då? Alltså...
Nästan alla politiska förslag jag la fram blockerades ju. Mm. Så att det tog liksom ett år innan då mina fans och supportrar då kom in i styrelsen året efter. Då jag kunde bygga upp liksom ett nytt team. Men det var också otroligt liksom lärorikt. Det är bra att liksom prövas, att utsättas, att få testa sig själv lite grann. Det härdar ens karaktär.
Du blev ju folkpartist som 19-åring kan man väl säga. Mm. Gick du med i Folkpartiet som det hette då. Mm. Hur kommer det sig?
Jag hade en anledning till att jag inte ville gå med faktiskt i ungdomsförbundet när jag gick på gymnasiet. Och det var att det var mest massor med killar som var aktiva i föreningen då där jag bodde i Östergötland i Linköping. Mm. Så jag tänkte att jag väntar lite så kanske det sker sen. Och då flyttade jag upp till Stockholm och gick då liksom till Stockholmsföreningen. Och då visade det sig att det var samma killar som hade varit aktiva i Linköping som också hade flyttat till Stockholm. Så de dök upp där igen. Och det var mina absolut bästa politiska supporter sedan genom livet. Ofta fortfarande goda vänner verkligen som alltid har backat upp mig. Men det var en slump. Det var någon som stod och delade ut flygblad för ungdomsbundet i tunnelbanestationen vid universitetet. Och det regnade kom jag och då tänkte jag, nej men nu, jag måste glädja honom med något så jag skrev under. Och sen så... Lite snabbt.
Och det här var då när du var 19?
Mm, det var när 19, ja. Yes.
Och det här var ungefär samtidigt då som någon form av inre explosion hade hänt.
Absolut.
För dig också när du klivit ur det här skalet. Var det undermedvetet någonstans så att du sökte dig till det här, tror du, eller?
Det kanske det var, men det är också att det är otroligt fascinerande att det kan gå så snabbt att liksom knäcka det här, liksom, den här blyghetens liksom mur som man har. Mm. Och det är ju varenda liksom småskollärare som jag har haft från liksom lågstadiet till liksom mina gymnasiekompisar. Alla är ju jätteförvånade över att jag har blivit politiker och minister. Det är liksom sådär verkligen blygaste tjejen i klassen. Samtidigt har alla på något sätt kunnat se något litet frö av någon som har... Alltså starka åsikter och bär någonting inom sig. Så att det kanske, ja, det hände.
Är du själv förvånad? Eller blev du själv förvånad?
Jo, men det kan nog absolut vara. Jag tror att hade jag liksom inte tagit den här striden om att bli ordförande för Liberala ungdomsbundet. Då, det var liksom mitt test på något sätt. Ja. Testa mitt eget mod. Liksom.
Hur nervös var du inför det här valet själv?
Jag menar, enormt nervös. Det var verkligen, det var liksom... Man höll på att gå upp i limningen och så blev man vald. Och sen var det liksom, ja, gå ut på en gräsmatta där liksom alla kvällstidningarna satt och göra intervjuer direkt och liksom köra liksom tv-grejer och verkligen slängas in i en helt liksom ny värld. Mm. Och det hade blivit så uppkokat också i medierna också i och med att både Socialdemokraternas ungdomsbund och Liberalernas hade en sån ordförandestrid. Så att det blev verkligen, alltså tidningarna skrev mycket om det här. Det var liksom en, det blev liksom en grej på Rapport på kvällen. Men att det blev en... Det blev ett tryck liksom. Men det...
Firade ni?
Nej, det gjorde jag nog inte. Jag det var ju också så att det var en hel del som satt och grät som var väldigt ledsna över att jag hade blivit vald också. Så det var ju mycket att försöka hantera, att försöka läka de som var besvikna. Men det var ju många som var liksom helt ställdes upp liksom i den här gympasalen och bara vrålade. Var otroligt lyckliga också.
Kommer det komma en till sån här strid på nästa nivå så att säga?
Det vet man aldrig. Det får man väl se vad framtiden har att erbjuda.
Skulle du vilja det?
Ja, det vet man väl aldrig. Jag brukar säga att jag lever inte enligt liksom sovjetiska liksom sådär femårsplaner, att jag planerar mitt liv, liksom vad som ska hända. Men jag kan väl känna så här att jag har väl en viss liksom revanschlust, dels att komma tillbaka som minister någon gång. Alltså det kan jag känna. Att det är ibland så här när man går förbi liksom Rosenbad, där man tittar upp på sitt gamla rum som nu har liksom, blivit någon slags kontorslandskap. Då kan man känna så här att hit vill jag tillbaka.
Finns det en vilja att bli ordförande för partiet?
Det händer att jag får frågan av människor på stan eller av partimedlemmar, men det är inget som jag känner liksom är aktuellt just nu.
Skulle du vilja bli statsminister för Sverige?
Så jag skulle säga, om jag någon gång skulle komma i en position att jag skulle kunna bli statsminister, ja, självklart, vem skulle liksom säga nej till det?
Jag tror skulle säga nej.
Du skulle säga det. Ja, nej, men i min bransch som jag befinner mig just nu så är det ju, då tror jag att det måste nog alla politiker känna att om det skulle komma på fråga eller man skulle få något riktigt tungt liksom ministeruppdrag, då måste man våga säga ja till.
Vad är det som lockar med det? För du måste också kunna se baksidan här, även om jag förstår att det är major league på något sätt.
Jag hoppas ju liksom att vi det ska spränga det här glastaket, att få den första kvinnan som statsminister i Sverige, och det hoppas jag att vi kan få redan i nästa val. Det finns ju en ganska bra uppsättning redan nu. Men det handlar väl också om jag tror återigen att du måste också sträva efter att kunna påverka, och då behöver du kunna sträva efter att nå liksom den absoluta makten. Mm. Men baksidor också, det är ju men framförallt också en hotbild och en situation som kan finnas mot många av oss. Så att det, jag brukar säga ibland skämtsamt men också allvarligt att jag skulle kunna skriva en bok som män skriver till Birgitta Ohlsson. Men om alla samlar de här liksom, alltså mejlen man har fått genom åren, och när man var yngre då var det ju folk som klippte ut liksom bokstäver i tidningar och klistrade ihop som ungefär en hårdkokt amerikansk deckare. Ja, absolut. Och det här med liksom hot om sexuellt våld eller vad det nu kan röra sig om, att det finns ju en och det våldet eller diskussionen har ju blivit väldigt annorlunda. Att det finns ju mycket mer redskap idag via nätet på olika sätt. Men också hur man märker att många som förut var helt anonyma när de skrev är mycket mer öppna idag också. Mm. Att det sker en större liksom acceptans för att kalla kvinnliga politiker för hora, fitta, skriva liksom väldigt nedlåtande saker. Så det är också en ganska trist liksom baksida.
Alltså i hela ditt vuxna liv och så länge man liksom så länge du dykt upp i press, så har du ju liksom, har ju feminismen varit någonting du har brunnit för.
Yes.
Hur blev det så?
Ja, men det var väl en av de här, bakom den här liksom blyga fasaden så fanns det där, jag såg saker väldigt liksom tidigt när jag var liten. Jag höll på med hästar och jag störde mig enormt mycket på att mina liksom killkusiner som höll på med hockey, de blev kallade för liksom, ja men du vet, tuffa, hårdkokta på något sätt när de hade ett litet skrapsår på armen. Medan jag liksom hade blivit avkastad i ett hinder och gick och haltade. Liksom, det var gulligt och pluttinuttigt med lite hästar. Och jag såg väldigt ofta sådana här mönster överallt. Jag kommer ihåg liksom när jag gick i trean på lågstadiet så började, tror jag, Hennes och Mauri sälja sådana här tröjor, det stod pojkleksak. Alltså boy toy, de här som fanns. Men det var sådana här tryck. Jag störde mig väldigt mycket på allt sånt där jag såg, så det liksom ackumulerades någon liksom vrede och ilska över det. Och hur killar hade mycket mer liksom med frihet på något sätt.
Vi håller på att springa från tiden, eller tiden håller på att springa från oss i alla fall.
Ja.
Tack så mycket för att du vill sitta och snacka lite.
Tack så mycket.
Om vi skulle göra ett försök då, om du själv skulle försöka få sammanfatta, vad är egentligen svaret på frågan, hur blev det så här?
En kombination av tillfälligheter och drivkraft.
Ja. Det är nog sant. Spännande. Tack så mycket, Birgitta.
Tack.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.